Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i appen Sveriges Radio.
Stockholm, 7 maj 1697. De svarta rökpelarna går att se från långt håll, där de stiger mot himlen över Stockholm. De kommer från Stadsholmen, där ett rytande, förtärande hav av eld har hela det kungliga slottet i sitt grepp. Försvarstornet och de stolta tinnarna och tornen kan bara anas genom röken. Och runt spirans tre kronor slingrar sig glupska lågor. Överallt hörs vettskrämda skrik. Människor springer för sina liv. Deras sista stund är kommen. Det inser de nu. Men så bleknar hela scenen, löses upp och skingras. Istället faller ett ljus in som får mannen i sängen att öppna ögonen. Det var en dröm. Slottet har inte brunnit ner. Men Lars Ekerots panna är fuktig av svett och hjärtat bankar fortfarande av rädsla. Det här är inte första gången som visionen framträder för honom. Och Ekerot vet vad den vill säga. Guds vrede är över dem. Stockholm ska straffas. Om de inte aktar sig kommer kungafamiljens ben att behöva grävas fram ur slottets aska. Han måste varna hovet för vad som är på väg att hända. Elden kommer att sluka slottet tre kronor. Och det kan ske vilken sekund som helst.
Det här är berättelsen om när det kungliga slottet Tre Kronor brann ner och tog med sig oskattbara delar av rikets historia i lågorna.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Klockan är bara 7 på morgonen när Lars Ekerot stressar iväg från sitt hem. Men så här i början av maj lyser solens strålar redan upp de tre gyllene kronorna som pryder det höga försvarstornet på Kungliga slottet, dit Ekerot är på väg. Hans mål är hovpredikant Wallin, som måste varskos om att Gud tänker straffa Stockholm med eld och att kungahuset ska drabbas. Wallin vet vem den här karn är. För den senaste veckan har han skickat sina varningar per brev varenda dag. Dessutom är Ekerot känd för att vara lite av en specialare. En rättshaverist. Och nu något slags olyckskorp till siare. Och just därför har ingen reagerat på hans apokalyptiska spådomar. Därför tänker Ekerot söka upp hovpredikanten i egen hög person. Och öga mot öga inskärpa allvaret i situationen. Så nu ilar han med stirrig blick mot slottet. Genom en nyvaken huvudstad som myllrar av människor.
Stockholm den här tiden har ju börjat bli en storstad. Under 1600-talet så har staden vuxit ganska explosionsartat.
Det här är Jonas Rosin, museipedagog vid de kungliga slotten och programledare för podden Slott och krona.
I början av seklet så bor det ungefär 10 000 personer i stan. Men så här i slutet på 1600-talet då har befolkningen sexdubblats. Så att det bor ungefär 60 000 personer här. Och det är ju en väldigt stor stad med svenska mått mätt, där de flesta andra städer inte når upp till över 6 000 personer.
Och det är en väldigt kosmopolitisk stad.
Vi ska ju komma ihåg att Sverige vid den här tiden, det består ju av nuvarande Sverige såklart, men också Finland, Estland, Livland. Så att det är ju alla möjliga språk och vi har ju besökare från hela Europa. Vallonerna har börjat komma, så att det är mycket flamländska och holländska som talas på gatorna. Så det är väldigt många olika språk.
Stockholms hjärta är det som idag är Gamla stan. Men på den här tiden kallas Stadsholmen. På de slingriga gatorna blandas folk av alla slag. Pigor och drängar, gesäller och köpmän, mamseller och soldater trängs i gränderna, på väg till och från sina sysslor. Den fattigaste trashank kan passera rikets mest förmögna adelsmän, ja, till och med självaste kungen. Lars Ekeroth traskar som de flesta andra till fots och får då och då väja för hästdragna vagnar. Vilken väg han tar den här morgonen vet vi inte. Men om han går längs Skeppsbron har han på sin vänstra sida en rad av tjusiga stadspalats i sten. Och på den högra sidan en spretig skog av master som sticker upp från skeppen där de ligger förtöjda tätt intill varann vid kajen. Och längst bort tronar slottet Tre Kronor. Om man ska vara petig är det vid den här tiden bara det höga tornet som kallas för Tre Kronor. Det är långt senare som hela slottet får heta så. Först efter det som ska hända idag. Den sista dagen som de här tinnarna och tornen avtecknar sig i Stockholms stadssilhuett. Lars Ekeroth närmar sig slottsporten som ligger på palatsets södra sida. Och där kan man ju tänka sig att en vanlig som han skulle bli stoppad. Men det är faktiskt bara att kliva in.
Slottet vid den här tiden, det är ju öppet för allmänheten. Man kan säga att det är som en liten stad i staden. Så borggården är öppna för vem som helst. Och det är inte någon större koll på vilka som rör sig in och ut. Visst, det står vakter utposterade, men de är ju mest till för att förhindra bråk. Inte för att kontrollera vem som kommer in.
Medan Ekeroth försöker hitta hovpredikanten börjar slottets mest förnäma invånare att vakna till en ny dag. Kungafamiljen, som är en skara i sorg. För bara en månad sen blev de två prinsessorna och deras bror föräldralösa. Deras mamma var död sen tidigare. Och nu har också pappa, Karl den XI, gått bort i magcancer. Bara 41 år gammal. Hans kropp vilar tyst och stilla i slottskyrkan i väntan på begravning. Så kronprinsen, med samma namn som sin far, har blivit kung Karl den XII. Fast han är för ung för att faktiskt stiga upp på tronen, bara 14 år. Så i tonårskungens ställe regerar hans farmor, Hedvig Eleonora, en parant 61-åring. Hedvig Eleonora är van vid att agera ställföreträdande regent. Karl den X, hennes man, var en riktig krigarkung som ofta lämnade riket i händerna på sin hustru och sina ämbetsmän när han var ute i fält. Och tidigare än någon hade önskat sig lämnade han också över riket för gott när han dog. Kronan gick då till Karl den XI. Han var bara 4 år då, så Hedvig Eleonora fick hålla i trådarna tills han blev myndig. Men nu, år 1697, ligger Karl den XI död i sin kista i slottskyrkan. Och Hedvig Eleonora får mitt i sorgen efter sin son hantera affärerna för ännu en omyndig prins. Förutom de kungliga som håller på att stiga upp ur sina varma sängar finns ett helt samhälle i miniatyr på slottet.
Ungefär 1000 personer är det som arbetar på slottet. Och vi har ju alla möjliga olika sorters arbeten och tjänster där. Det är ju kungafamiljen, vi har alla ämbetsverken, vi har personalen då. Från trumslagare och musiker till kockar och hovbarberare ner till veddrängar och vedsvänner och syltepigor och... Ja, hela stråket av det svenska samhället kan man säga, från fattig till rik, finns på slottet.
Ett viktigt jobb har just veddrängarna. Alltså de som hämtar ved från förrådet ner i källaren och ser till att det fylls på i alla öppna spisar som värmer upp stenslottet. För det är eld som är källan till både värme och matlagning, inte bara i palatset. I varenda stenhus och trästuga i stan finns minst en eldstad. Det är ett bra tag kvar tills järnspisen ska göra sitt intåg i världen. Och i slutet av 1600-talet lagas all mat över öppen eld. Ja, för allt som ska värmas är det brasan som gäller. I tvättstugor, ölbryggerier och smedjor. Det är också öppna lågor som skänker inomhusljus i form av talgdankar och vaxljus. Och elden innebär en ständigt närvarande brandfara. Frågan är inte om det ska börja brinna i Stockholm, utan när det ska börja brinna nästa gång. I början av århundradet gick en femtedel av Stadsholmen upp i rök, i det som kallas för Stora branden. Och dit vill man inte igen. Så brandförsvaret har förstärkts med vakter som ska gå runt på nätterna och hålla koll. Alla husägare är också skyldiga att ha släckningsutrustning. På slottet finns givetvis en brandmästare som ska se till att elden inte kommer lös i Sveriges viktigaste byggnad. Förstås för att det är kungafamiljens hem, men där finns också landets myndigheter, det kungliga biblioteket, oersättliga arkiv och en massa värdefulla föremål. Brandmästaren vid den här tiden heter Sven Lindberg. Och han anar förstås ingenting den här morgonen när han gör sig redo för dagen. Men för Sven Lindberg kommer vår historia inte att sluta väl. Men sa vi inte att det var maj när den visionära Lars Ekeroth hastade till Kungliga slottet? Behöver man verkligen brassa på så väldigt i spisarna? Borde inte vårens värme snart räcka? Nej, tyvärr gör den inte det. För i den här delen av världen härskar kölden.
Stockholm, maj 1697. För varje hugg med yxan sjunger isen högt ut över viken. Men nattens temperaturer har gjort istäcket så tjockt att det inte ger vika. Fiskebåten ligger ohjälpligt fastfrusen. Fiskaren snörvlar och torkar den rinnande näsan med handens baksida. Han ser upp mot himlen. Att känna solen stråla verkligen värma. Att få se grönskande träd och öppet skvalpande vatten känns som en avlägsen dröm, trots att det borde vara vår. Verkligheten är en ihållande kyla, så sträng att det berättas om fåglar som fryser ihjäl mitt i flykten. Och inte heller människorna skonas. Varje natt måste stadsvakten samla ihop stelfrusna kroppar, men de är svåra att få i jorden. Kärlen vill aldrig gå i marken, så inga gravar kan grävas. Fiskaren tar ett nytt tag om sin yxa, höjer den och slår med full kraft ner i isen. Till ingen nytta.
Det är inte förvånande att en undergångsprofet som Lars Ekeroth dyker upp just här i slutet av 1600-talet. Det är många som tror att Gud straffar svenskarna. Bland annat genom den här exceptionella kylan. Den som kallas för den lilla istiden. Och som har Sverige i sitt grepp från medeltiden och ända fram in på 1800-talet.
Och det är särskilt tre perioder under den här tiden som det är extra kallt. Och en av de här perioderna är just slutet på 1600-talet. Då är sommaren är betydligt kortare än vad den brukar vara, vilket då försvårar odlandet. Och man måste utveckla jordbruket för att man ska överleva. Så det här är verkligen någonting som påverkar hela samhället.
Det oberäkneliga klimatet och den envisa kylan har drivit delar av Sverige till avgrundens rand. Flera år i rad har frosten förstört skördarna. Boskapsdjur har svultit ihjäl eller nödslaktats. Och svenskarna hungrar. Det är till och med så kallt att det är svårt att få loss bark från träden för att kunna baka barkbröd. I de östra riksdelarna, i Finland, knäar man under svälten. Uppåt 100 000 människor har dukat under. Just på vårvintern 1697 har katastrofen nått sin kulmen. Och stora skaror av människor flyr till huvudstaden i hopp om att kunna klara sig bättre där. Överallt syns desperata hungerflyktingar, hemlösa och tiggande efter smulor från stockholmarnas bord. Myndigheterna gör en insats för att mildra misären, men först efter påtryckningar från stadsborna.
Eftersom folk klagar på den stora mängden fattiga och hemlösa så bestämmer sig Stockholms magistrat, alltså stadsfullmäktige, att de måste bygga nödbostäder. Och då vill man inte ha de här nödbostäderna mitt inne i stan, utan man lägger dem lite utanför stan. Så ända borta på Skeppsholmen bygger man de här. Och här har ju kronan byggt hus redan. Men vid det här laget så håller kronan, alltså flottan, håller på att flytta till Karlskrona, så att de här husen börjar bli tomma. Och ett av de husen som står oanvänt, det är en repslagarbana på Skeppsholmen.
Dit får nu fattiga och nödställda flytta. Och även om repslagarlängan på Skeppsholmen är dragig och inte erbjuder någon vidare komfort, är det åtminstone ett tak över huvudet för de människor vars liv har slagits i spillror. Men innan den här majdagen är över kommer de att stå hemlösa igen. Lars Ekeroth betraktar förmodligen svältkatastrofen som ännu ett tecken på att allt är på väg att gå helt åt skogen för Sverige. Så vi får anta att han ivrigt försöker förmedla sitt budskap till hovpredikanten Wallin. Till ingen nytta. Han får inget gehör för sin varning om att den straffande elden snart ska vara över dem. Eftersom folk ju tycker att han är en tokstolle. Men som man brukar säga, även en trasig klocka visar rätt tid 2 gånger om dagen. Och Ekeroths profetia kommer att slå in. Om bara några timmar. Lars Ekeroth lommar iväg. Lämnar det pampiga slottet bakom sig. Det är den mest storslagna byggnaden i riket. Symbolen för kungamakten med de 3 gyllene kronorna som sträcker sig mot himlen längst upp i sitt höga torn. Men ingen kan påstå att det är särskilt elegant.
Slottet vid den här tiden, det är ett enda stort lapptäcke, om man ska hårdra det hela. Alltså, det har ju successivt vuxit fram under flera 100 år. Och man har alltid byggt till det som har varit nödvändigt. Och det har ju inte funnits någon enhetlig tanke med hur slottet ska se ut. Så att det är inga räta vinklar och det är blandat högt och lågt.
3 kronor är rent av pinsamt att visa upp för dignitärer från utlandet. En besökare i Stockholm skräder inte orden utan kallar slottet för ett monster till arkitektur. Och även på hemmaplan finns kritiker. Till exempel den 43-årige Nicodemus Tessin den yngre. Han är Stockholms stadsarkitekt och en av sin tids högst bildade män. Har studerat för italienska mästararkitekter. Och tycker nog i alla fall själv att han har mest utsökt smak i landet. Frågar man honom borde det gamla rucklet till slott jämnas med marken så att man kan börja om från början. Någon rivning är inte på gång, men Tessin har åtminstone fått uppdraget att renovera den norra slottslängan. Den har fått en ansiktslyftning och en ny fasad i romersk barockstil. Så nu får man nog säga att slottet ser lustigare ut än någonsin. Största delen är vitputsad, sne och vind. Och så sticker ena sidan ut med sin pampiga, tunga barockstil i rödbrun puts. Långt ifrån en arkitektonisk dröm. Ser snarare ut som en halvdant uppsnofsad medeltida borg. Vilket faktiskt är en helt korrekt beskrivning. För slottets historia inleds på just medeltiden.
Stockholms slott börjar ju som en försvarsborg. Vi har ju arkeologiska lämningar som visar på att det fanns en träborg där redan på 900-talet. Men förmodligen på 1100-talet så börjar man bygga ett kärntorn av sten uppe på den högsta åsen. Och runt det så växer det upp en försvarsborg. Och det är det som är slottets ursprung, den ska alltså försvara inloppet in till Mälaren. Så det byggs upp som en försvarsborg och den blir större och större, starkare och starkare. Och runt borgen växer upp en stad som då blir Stockholm.
Och borgen tjänar sitt syfte. Stockholm attackeras av fiender många gånger, men fästningen visar sig vara ointaglig. Ingen har lyckats övermanna den med våld och ta sig igenom de uppåt 11 meter höga och nästan 6 meter tjocka murarna. Men vägen från karg medeltidsborg till något som liknar ett kungligt palats är lång. Kung Gustav Vasa är en av de första som börjar stöpa om byggnaden på 1500-talet. Men han har fortfarande fokus på säkerheten. Han förstärker murarna, låter gräva vallgravar och öka på försvarstornets höjd till den dubbla. Och så lägger han till en ytterst viktig detalj.
Det är Gustav Vasa som sätter upp de 3 kronorna på tornet. Och det är tornet som då får namnet 3 kronor. inte hela slottet. Vilket man ska komma ihåg.
Men med åren minskar behovet av en försvarsanläggning. Det har ju byggts upp en stad runt borgen och man vill gärna kunna stoppa fienderna redan innan de kommer så här långt in mot Mälaren. Så Gustav Vasa bygger en fästning i Vaxholm en bit ut i skärgården och öppnar därmed för lite mer piffiga moderniseringar hemma på borgen i Stockholm. De första riktiga uppsnyggningarna står nästa generation av Vasakungar för. Gustavs söner, Erik den 14 och Johan den 3. De vill bo lika fint som andra renässansfurstar och börja bygga om sin medeltida borg till ett praktpalats. Nu är det inte riktigt något sagoslott som växer fram där på Stadsholmen. Det räcker inte den svenska statsbudgeten till. Men det pyntas här och var. Den sportiga Johan den 3 låter till exempel anlägga en simbassäng och en racketbana. Johan bygger också bland annat en ny kungsvåning och en länga med tjusig rikssal. Gör sitt bästa för att sminka upp borgen så att den liknar ett renässansslott. Sen Vasakungarnas tid har de tre kronorna blickat ner över blodiga familjekonflikter, firande av segrar i krig och sorg över stora förluster. Dyrbara krigsbyten har burits in i slottet, som den maffiga Djävulsbibeln som roffades efter att svenskarna hade intagit Prag i mitten av 1600-talet. För Sverige utvecklas ju i en väldig fart under den här perioden. Och mot slutet av 1600-talet är det faktiskt ett av Europas största riken som styrs från slottet i Stockholm.
Sverige har vid den här tiden blivit en europeisk stormakt. Och rent ytmässigt så sträcker sig Sverige då från nordligaste Norrland, precis som idag, men ända ner till Nordtyskland. Så att längre söderut än vad vi kommer idag. Och Finland, Estland, Livland är en del av Sverige, så att den östra gränsen, den ligger borta i Karelen.
Under 1600-talets andra hälft är det som vi vet kung Karl den 11 som regerar Sverige. Och han har också satt sin prägel på slottet. Men Karl den 11 är en ekonomiskt sinnad man. Han räknar på budgeten och ser att sten, det är förfärligt dyrt. Varför slösa pengar på kostsamma material när man har bra och billiga grejer som trä att använda istället? Så han låter bygga paradtrappor i trä, lägger spåntak istället för påkostade koppartak. Det blir mycket trä i slottet när Karl får bestämma. Och han har rätt. Notan blir väldigt mycket mindre. Men att bygga billigt kan vara dyrt. Den läxan kommer inte Karl den 11 själv att få lära sig. Men däremot hans barn, hans mamma änkedrottningen och hela hans hov. För den 7 maj 1697 är den sista dagen som Tre Kronor ska bli skådeplats för historien. Det är när slottsklockan i kärntornet slår 12 som tragedin inleds. Med ett tjänstefel. Brandchefen Sven Lindbergs bostad ligger i en av de övre våningarna på slottet. Därifrån styr han sin verksamhet. Basar bland annat över brandknäktar som ska patrullera och vakta alla delar av slottet. Men brandchef Lindberg använder också sina knäktar till lite annat. Han pysslar nämligen inte bara med det jobb han är anställd för att utföra.
Det verkar som att Sven Lindberg tycker att brandverksamheten är en sidoverksamhet. För han har alltså en lönnkrog uppe på slottets vind och säljer öl och vin och brännvin både till folk på slottet och till andra människor som kommer dit. Och det är där han tillbringar sina dagar istället för att ta hand om brandverksamheten.
Och med så fullt upp hinner Lindberg inte fixa sina ärenden själv. Så vid 12-tiden den här dagen har brandknäkten Anders Andersson fått agera springschas med en leverans till Jungfrugatan på Ladugårdslandet, en bra bit från slottet. Anders Andersson, som egentligen ska brandvakta vinden, tar paketet under armen och ger sig av med raska steg. Anders vaktpartner den här dagen heter Mats Hansson. Men Mats är också upptagen med annat. Nämligen att smita iväg från sin post på vinden ner mot änkedrottningens kök. Där brukar det finnas en god bit eller två att knipa åt sig. Inget av det här hör till ovanligheterna. Men just den här arbetsdagen ska hamna i historiens rullor. För deras alldeles ordinära slarv leder till att ingen är på plats när vidundret som ska vaktas kommer löst. Och när Anders Andersson, den första brandknäkten, väl kommer tillbaka från sin chefs ärende, då är det redan för sent.
Bara några steg kvar. Sen är han framme vid brandmästarens våning. Anders Andersson pustar och stonkar. Det var utmattande nog att gå hela vägen genom staden. Nu ska han väl få vila lite. Han slår sig ner i förstugan. Snart nog ska han återgå till sin vaktrunda. Då sticker chefens fru ut ansiktet från rummet. Vädrar i luften. Luktar inte rök? Anders sniffar. Jo, det gör det. Han går iväg, följer doftspåret, men hinner inte ens upp till vinden innan han inser vad som hänt. Hela trappan är fylld av rök och den tätnar allt mer ju högre upp han kommer. Anders gömmer ansiktet i ärmen och stretar vidare. Hettan slår emot honom. Och så ser han ett dansande sken av lågor. Skräcken får strupen att snöra samman. Det enda som går att göra nu är att slå larm. Slottet brinner.
Samtidigt som Anders febrilt försöker varna sin chef sitter Mats Hansson fortfarande och smörjer kråset nere i köket. Där är stekostet det enda som ryker. Men plötsligt mörknar det utanför fönstret. Mats blinkar till och far upp. Svart brandrök bolmar över borggården. Och knäkten löper iväg, så fort benen bär. Uppe i kungafamiljens residens har enkedrottningen, den unga Karl XII och hans två systrar avslutat sitt middagsmål och dragit sig tillbaka till sina rum. Men nu bryts matsmältningens lugn. De måste evakueras. Omedelbart.
Elden sprider sig väldigt fort. Man upptäcker ju röken omkring klockan 2. Och då har det ju såklart brunnit en stund på vinden. Men sen går det bokstavligt talat med vindens hastighet. Efter bara en halvtimme efter att man har sett de första eldslågorna så berättar vittnen att man kan se eldslågor från alla slottets vindar. Så det här går med en rasande hastighet.
Kungen och prinsessorna kan själva ta sig ut ur slottet. Men enkedrottning Hedvig Eleonora blir så chockad att benen viker sig. Hon får bäras ner för trapporna av 4 lakejer. Bärs utgör också den döda Karl XI. För hans kvarlevor får givetvis inte brinna inne på slottet utan ska få en ordentlig begravning. 12 man krävs för att få ut liket i sin tunga kista. Och tillsammans med de levande kungligheterna sätts kroppen i säkerhet i hovstallet på Helgeandsholmen, där riksdagshuset ligger idag. Alldeles säkert har familjen också med sig sina sällskapsdjur, enkedrottningens älskade knähundar och Karl XII:s trogna vove Pompe. Medan de viktigaste invånarna förs på betryggande avstånd från lågorna försöker manskapet på slottet desperat att få kontroll på branden. Men det finns ingen riktig organisation. Folk springer härs och tvärs utan någon vettig utrustning. Och man inser snabbt att det inte finns en chans att släcka elden. Det enda man kan göra är att begränsa den. Och rädda det som räddas kan. Någon inventarielista över allt värdefullt på slottet finns inte. Men prioriteringsordningen är nog till viss del klar. Till exempel är drottning Kristinas maffiga silvertron ett av de föremål som konkas ut först. Och förstås riksregalierna. Äpplet, kronan, nyckeln, svärdet och spiran. Så räddas, tack och lov, också en ikon ur branden. Gustav II Adolfs stridshingst Streif, som ju inte heller kan gå själv eftersom han är död och uppstoppad sedan många år. I stridström hämtas mängder av andra värdesaker av olika kaliber. Böcker och dokument. På slottet finns ju hela det kungliga biblioteket. Och dessutom en massa arkivmaterial. Viktiga nycklar till Sveriges historia. Nu riskerar de oersättliga källorna att förintas. Och ju längre branden sprider sig, desto mer hetsigt blir räddningsarbetet. Till slut hiver man helt enkelt ut sakerna genom fönstren. Bland föremålen som slängs ut finns en av de verkliga dyrgriparna. Den 75 kilo tunga djävulsbibeln, krigsbytet från Prag. Och det sägs att den gör skäl för sitt namn. För den hamnar rätt i skallen på en man som står utanför fönstret. Och den stackaren dör på fläcken. Så här har det berättats. Och det är ju en bra historia. Men det finns inte mycket belägg för att den faktiskt är sann.
Det vi har, det är att prästen i tyska kyrkan skriver ett brev till en av sina vänner om branden och nämner just djävulsbibeln. Och som du vet så fick ju en av arbetarna boken i huvudet. Men då ska vi komma ihåg att det här brevet skrivs över ett decennium efter branden. Och prästen själv var inte med vid slottsbranden.
Ett annat, betydligt lättare föremål, men med väldigt symbolisk tyngd, räddas också undan elden. En souvenir från den nu snart 15-åriga Karl XII:s födelse. Han föddes med så kallad segerhuva, alltså att en del av fosterhinnan fortfarande satt kvar på huvudet. Det betraktas som ett mycket gott omen. Därför sparades segerhuvan. Och nu bärs den torkade, skrynkliga och gulnande fosterhinnan ut så att den ska kunna vördas av eftervärlden. Medan silvertron och riksregalier och segerhuva forslas iväg kämpar brandvakterna mot elden. Men det är en ojämn strid. De är beväpnade med hinkar och handsprutor med vatten. En futtig arsenal mot ett eldhav som ständigt får ny styrka av luftens syre och det knastertorra virket i väggar, golv, tak och trappor. Det är ett rent inferno på borggården. Eldens vrål hörs över hela Stadsholmen. Slottets fönster sprängs av hettan och ett glitter av glasskärvor regnar ner. Från det övertända koppartaket slår gnistor upp mot himlen. Alla som har ögon att se med inser att det här kan sluta i en fullständig ödeläggelse. Stockholms framtid kommer nu att avgöras av vindens riktning.
Det ligger ju en svag vind över stan. Det är en svag vind från väster. Och det är ju tur för oss. Hade den kommit från något annat håll, då hade ju hela stan brunnit ner. Men nu ligger vinden ut över Saltsjön. Så det är ju inte särskilt stor risk för några hus, utom husen på Skeppsholmen.
Normalt sett bor det inte särskilt många på Skeppsholmen. Men nu har ju den där repslagarlängan förvandlats till flyktingförläggning. Där många av de allra fattigaste, svältens offer som kommit till stan, har fått en någorlunda trygg hamn. Den här majdagen förlorar de återigen allt. För gnistorna från den kraftiga branden färdas hela vägen över Stockholmsström och får fäste i repslagarlängens tak av trä. Där tar de snabbt fyr och efter det finns det ingen räddning i sikte. Det finns inte dokumenterat hur många som skadas och dör. Men de redan plågade flyktingarnas värld skakas om ännu en gång. Från Storkyrkans klockor klämtar varningen om fara och färde. Förs vidare av Tyska kyrkan och Riddarholmskyrkan. Som får svar från Maria Magdalena och Katarina på Södermalm och Klara på Norrmalm. Det är nog knappt någon stockholmare som inte begriper vad det är som sker. Och en som kastar sig iväg mot olycksplatsen är arkitekten och smakdomaren Nicodemus Tessin. Han har en egen räddningsinsats att ta itu med. Och se till att branden inte slukar också hans fina, nyrenoverade norra länga. På plats kastar han sig tillsammans med några mannar in i det eldhärjade slottet för att försöka täppa till en lucka i brandmuren som han har byggt. Men Tessin måste retirera för den giftiga röken. Han kan bara be för att hans skapelse ska få stå kvar. Först ser det ut som att åtminstone det höga försvarstornet ska klara sig. Kolossen som skyddat landet under flera hundra år och som stod kvar som symbol för stormakten Sverige med de tre förgyllda kronorna i sin svarta järnspira. Man kan fortfarande se dem glimma där bakom gardinerna av rök. Men till slut har eldstungorna nått även dit. Spiran kollapsar och de tre kronorna försvinner i eldhavet. Och snart hörs ett väldigt knakande. Sen med ett våldsamt buller ger golvet upp under de åtta kanonerna som bestyckar tornet. De hundratals kilo tunga pjäserna dråsar tillsammans med den stora slottsklockan rätt ner genom våningarna av trä och landar med dunder och brak i änkedrottningens vinkällare. Sekunden efter rasar hela övre delen av tornet. Nu föll de tre kronorna av från huvudet på det faltiska kungahuset för tusan jävlar, sägs att någon hojtar i folkmassan som med skräckblandad förtjusning ser på hela spektaklet. När Stockholm vaknar till liv igen dagen efter, den 8 maj, är det en stad i chock. Morgonluften är tung av rök och av det som för mindre än ett dygn sedan var Sveriges politiska pulsåder återstår bara svarta ruiner. Ingen människa har förlorat livet, men branden rasade in på natten och trötta och sotiga räddningsarbetare försökte in i det sista och få ut allt av värde. Änkedrottning Hedvig Eleonora samlar till krismöte för att sammanfatta vad som gått förlorat i lågorna.
Man lyckas ju inte rädda alla möbler, inte alla konstföremål. Och självklart slottet i sig går ju förlorat. Men det som kanske är det mest tragiska, det är ju att Kungliga biblioteket till stora delar går förlorat. Kungliga biblioteket och Riksarkivet. För de finns ju också på slottet. Och av bibliotekets och Riksarkivets stora samlingar så lyckas man rädda ungefär 6000 böcker och bara 300 av de medeltida handskrifterna. Så svensk medeltida historia, den är ju till stora delar förlorad.
Allt som återstår av slottet är rykande rester. Nästan. För det är faktiskt inte hela palatset som är nedbränt. Nicodemus Tessins nyrenoverade fina norra länga har klarat sig ganska bra. Och medan det gamla Tre Kronor fortfarande ligger och pyr får Tessin frågan om han kanske kan tänka sig att rita ett nytt slott. Ett drömprojekt där han får fria händer och designa något riktigt snyggt och modernt. Tessin nappar givetvis direkt och presenterar fort ett ritningsförslag. Han är så misstänkt snabb med att fixa fram nya ritningar att det ska leda till spekulation om att de redan fanns klara och att arkitekten kanske till och med tuttar på det gamla anskrämliga slottet själv för att kunna sätta igång med arbetet. Men så enkelt är det nog inte. Tessin hade ju satt igång med arbetet på ett nytt slott eftersom Tre Kronor skulle byggas om. Ritningarna var redan halvfärdiga och gick raskt att komplettera. Så med största sannolikhet är Tessin inte någon mordbrännare. Och det är inte heller han som pekas ut som skyldig. Men en syndabock vill man förstås gärna hitta. Känslovågorna går höga på stan och rykten och skvaller får fritt spelrum. I fokus för misstankarna står, som så många gånger i historien, utlänningarna. Folk i grupp har ju en tendens att försöka hitta en utomstående fiende. Och för de icke-svenskar som rör sig i Stockholm blir det närmast livsfarligt att avslöja sin identitet.
Folk grips på gatorna och tvingas iväg till arresten bara för att de har pratat utländska språk. Den danska ambassadören Bolle Luxdorf, han skriver ju hem i rapporter att han vågar sig knappt ut. Och han vågar framförallt inte prata danska utan på gatorna. Och det blir lite mobbmentalitet. Jag tror inte att finnarna och esterna var de som låg sämst till. För de var ju ändå svenskar. Men danskarna, de kan man ju inte lita på överhuvudtaget. För det vet man ju hur de är. De är ute efter oss svenskar.
Men medan folkmobben skyller på den lede dansken har männen som försöker utreda branden en annan herre högt upp på listan över misstänkta. Nämligen undergångsprofeten Lars Ekeroth, som sprungit runt och babblat om att slottet skulle brinna, till och med på samma dag som det faktiskt brann. Hur i hela friden kunde han veta det? Hade han något med branden att göra? Ekeroth plockas in på förhör. Men det visar sig att han har alibi. Hade varit hos en vän och ätit lunch. Vännen kan intyga att de hörde klockornas varning om branden tillsammans, så Ekeroth hade absolut inte hunnit sätta fyr på slottet. Dessutom hittar man inte något som tyder på mordbrand. Det mest troliga är att en eller flera skorstenar hade spruckit. Och när det eldades överallt den här kalla våren var det förmodligen på den vägen som det tog eld. Och det finns ju faktiskt en man som ska se till att det inte börjar brinna på slottet. Brandchef Sven Lindberg. Utredarnas slutsats är att eldsvådan startade av en olyckshändelse. Men att den spreds, det skylls på brandchefen. Rätten kommer fram till att Sven Lindberg å det grövsta missbrukat sin ställning.
Sven Lindberg har ju alltså använt sin vaktstyrka på andra sätt än vad han borde. Han har använt dem som pigor, som han själv säger. Jag har inga egna pigor, alltså måste jag använda er. Så han har ju använt dem. De springer ute på stan, springer ärenden åt honom och sköter allting som Sven Lindberg tycker att han behöver hjälp med.
Och vårdslösheten på jobbet blir undergången för brandchefen. Han döms av rätten till att springa gatlopp.
Stockholm, våren 1698. Alla tankar på vad som ska hända den här dagen har ni det längsta försökt trycka undan. Men när Sven Lindberg nu blickar framför sig väller paniken över honom. I två led står de uppradade. 300 soldater utrustade med käppar av trä. Käppar som ska prygla hans kropp medan han 7 gånger löper fram och tillbaka mellan dem. Han sluter ögonen, ber en tyst bön, men avbryts av en knuff i ryggen. Nu måste han springa. Redan det första slaget får honom att tappa andan. Männens ögon lyser av blodtörst. De äggar på varandra, lägger allt mer tyngd bakom svingarna. Sven Lindberg tvingar benen framåt, snubblar och reser sig igen. Hur många sträckor har han sprungit? Han vet inte längre. Det enda han kan tänka på är smärtan och att fortsätta framåt. Försöka överleva lite till.
Gatloppet är egentligen inte menat att vara ett dödsstraff. Men den 50-åriga Sven Lindbergs kropp klarar inte av det grova våldet. Och han dör i sviterna efter det här. Vakten Mats Hansson, som hade smugit ner till köket när branden bröt ut, döms också till gatlopp, men överlever och sänds till Marstrands fästning för 6 års straffarbete. Vad som sen händer med honom vet vi inte, för efter det här försvinner Mats ut ur källorna. Anders Andersson, som var ute och levererade paket till andra sidan stan, döms endast till gatlopp, för han följde ju trots allt bara sin chefs order. Anders klarar sig igenom misshandeln och har sen chansen att gå vidare i livet. Men så här i efterhand kan man kanske ställa sig frågan om det inte finns någon annan som kan anses ha en del av skulden till den våldsamma branden. Nämligen kung Karl den XI, som utan att tänka på säkerhetsriskerna fyllde hela sitt slott med lätt antändligt trä. Hade det gjort någon skillnad om han hade kostat på sig sten och koppar?
Jag tror att betydligt mer av slottet hade stått kvar. Det hade varit lättare att få branden under kontroll. Men det hade fortfarande blivit väldigt skadat, tror jag. Just för att man upptäckte branden så sent.
Slottet är borta. Men kungafamiljen behöver inte vara husvill särskilt länge. De får snabbt nycklarna till ett av Stockholms mest påkostade adelspalats. Det Wrangelska palatset på Riddarholmen. Det kallas nu istället för Kungshuset och kommer att hysa flera generationer av svenska monarker. För även om Tessin har ritningarna till det nya slottet klara på nolltid, tar det en evighet att faktiskt bygga upp det.
Man börjar omgående och Tessin har beräknat att hela slottet kommer att vara klart på 6 år. Nu blir det inte så. För år 1700 så förklarar ju Sveriges alla grannar krig. Karl den 12 ger sig ut i Stora Nordiska kriget. Han kommer inte levande hem. Och under de här åren så används ju mer och mer av statens finanser till kriget. Så efter ett 10-tal år så läggs hela bygget ner. Och sen under ett 15-tal år så står alltså en stor byggarbetsplats mitt inne i Stockholm där ingenting händer. Och inte förrän 1728 så börjar man bygga igen. Då får man pengar för att avsluta det hela, men det går fortfarande ganska långsamt, så inte förrän 1754 står slottet inflyttningsklart.
Problemet med att hålla tidsplan och budget i stora byggprojekt verkar vara evigt. För de 6 åren som det skulle ta att bygga det nya slottet måste multipliceras med 10. Inte förrän 60 år efter branden kan en ny kungafamilj flytta in i det nybyggda palatset. Som är något helt annat än det gamla Tre Kronor. Inga pråliga tinnar och torn, inga snea hörn och lappningar, utan en bastant, symmetrisk huskropp som öppnar upp sig mot vattnet. Och nästan lika stor förändring som det kungliga slottet har också riket Sverige genomgått på det här dryga halvseklet. Den falsiska ätten som Karl den 12 tillhörde har säckat ihop. En ny dynasti importerats till tronen. Och stormaktstiden, den är slut. Det nya slottet är utsmyckat som ett monument över svunna tider. Moder Svea, symbolen för Sverige, avbildas sittande i väntan på att stormakten ska återuppstå. De stolta svenska lejonen står inte på bakbenen med klorna i vädret riktade mot Europa, utan ligger och sover med huvudet vilande på tassarna. Mitten av 1700-talet är det som kallas för frihetstiden i svensk historia. Det kungliga enväldet är skrotat och rådet styr landet. Den lilla prins som flyttar in när slottet står klart ska växa upp till kung Gustav den tredje, som ju mot slutet av århundradet ser till att enväldet gör en comeback. Men både diktaturen och kungen blir kortlivade. Väggarna i det nya slottet kommer få se Sverige göra en resa där monarkin steg för steg försvagas och på sikt förvandlas till en demokrati där kungen inte längre har någon formell makt. Idag fattas de politiska besluten av folkvalda representanter ett stenkast norrut i riksdagshuset och regeringskvarteren. Det kungliga slottet är inte ens bostad för vår nuvarande kungafamilj. Så vad ska vi ha det till?
Idag är ju slottet fortfarande ett minne över den kungahistoria som vi har haft. Vi har ju en historia som sträcker sig 1000 år tillbaka i byggnaden. Källarvalven är ju fortfarande gamla Tre Kronor. Och det är statschefens officiella residens. Så att det är ju fortfarande en viktig del av det officiella Sverige. Plus att det är det kulturhistoriska värdet på det är ju oöverträffat.
Att slottet Tre Kronor försvann sörjdes inte av många. Det berättas att Karl den 12 mest ryckte på axlarna. Änkedrottningen Hedvig Eleonora var väldigt peppad på att få bygga ett nytt fint palats. För byggplanerna var ju redan igång och den gamla borgen hade förmodligen rivits eller helt byggts om inom kort. Men den stora branden gick mycket förlorat. Medeltidens historia är suddigare på grund av den. Men Tre Kronor fick åtminstone gå ur tiden med en riktig smäll. Värdig en plats som varit Sveriges maktbas i 100-tals år.
Du har hört Petri Historia av och med Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Sada Schrad och Viktor Bergdahl.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.